Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå där allesammans och välkomna till Nyhetsveckan 85. Hur är det Maria? Du är väl frisk?
Det är jag, vad jag vet. Mm-hmm. Men helt säker kan man ju inte vara i dessa tider. Och vi vet ju att corona har kan ha en lång inkubationstid. Jag såg någon man idag som hade gått 14 dagar tror jag det var. Symptomfri. Så vi hoppas ju att vi är friska fortfarande. Vi gör ju vad vi kan för att vidta steg och mått.
Ja, precis. Och som sagt, vi är ju några av dem som säger, vadå förändra tillvaro? Och så här lever vi alltid. Sitter hemma och jobbar och har ganska begränsat antal sociala kontakter och springer ytterst sällan på krogen. Mm. Men du, Nyhetsveckan 85 heter Sveriges ensamma väg och ni ser ju på bilden som Daniel har gjort så fint åt oss att medan Macron och Merkel och Boris går åt ett håll så går Stefan Löfven alldeles ensam åt ett eget håll.
Ena, som vi säger i Skåne. Mm. Och apropå Boris så har han ju nu bekräftat smittad, fick vi veta nyss.
Ja, ja. Så är det. Just det, jag kan säga också att det är den 27 mars 2020 idag. Mm. Vi ska också prata om omvärldens förundran inför Sveriges ensamma väg. Men vi ska också prata om planen för det goda. För inget ont som inte har något gott med sig. Och det kan faktiskt vara så att den här Q, den hemliga mysteriösa Q som någon av er kanske har hört talas om, menar att det är nu det ska hända.
Mm. Mycket spännande. Är Q en person? Är det
nej,
flera?
Nej, det är nog flera. Det är nog en hel stab med människor och antagligen tillhör de militär och underrättelsetjänst och sånt. Mm. Jag vet inte.
Mm. Vi ska bjuda på lite foliehattsteorier skulle en del säga, eller konspirationsteorier. Vi nöjer oss med att kalla dem teorier helt enkelt.
Ja, och i alla fall mycket som är i omlopp ute på nätet nu, så vi tänkte att vi skulle berätta lite för er om vad vi har kunnat ta reda på om Qs plan. Du kanske vill veta om vi har några platinasponsorer denna veckan. Det var ju väldigt skralt förra veckan, då var det bara vår kära Elisabeth majsplastpåse.
Ja, jag är mycket spänd på detta. Hur ser det ut, Ingrid?
Ja, det är 5 stycken. Det är Jan som skriver många kramar. Kram tillbaka till dig, Jan. Judith skriver bidrag från Spanien. Mm. Och Elisabeth, nice plastpåse.
Oh.
Dubbel kärlek i dessa tider, skriver hon och dubblar sin veckopeng till oss.
Kära Elisabeth, ja.
Mm. Hon är ju förut också i Spanien. Det kanske hon inte är nu, men hon har ett hus där nere så hon är väl hälften ungefär. Annette S skriver till de skånska damerna, hälsningar.
Tackar.
Och sen har vi fått en mycket speciell gåva från Lars, vars far Lars Henry Andersson gick bort i julas. Och han skickade en bild på sin far till mig och jag sa, oh jag känner igen honom. Ja, ni träffades flera gånger, sa han, på olika tillställningar där jag höll tal och sådär. En väldigt rar farbror. Och han gick då bort som sagt i julas och nu när hans bouppteckning är klar så har sonen bestämt att Ingrid och Maria ska få en jättefin slant och det tror han att hans far skulle ha uppskattat mycket.
Det var så vansinnigt rörande ditt mejl, Lars. Jag blev alldeles, inte tårögd, men jag blev väldigt rörd alltså. Och vad fint att, vilken fin gest och ja, Ja, det var underbart, rart, och allihopa tack såklart.
Ja.
Och tacka ni som har skänkt lite mindre summor. Alla kommer upp i rensan som vanligt, och men vi vill ändå uppmana er att tänka på oss även i dessa coronatider, därför att vi måste ju liksom driva verksamheten vidare, och det är tufft nu. Det är tufft för väldigt många, och vi har all förståelse för det. Så att, alltså, det är ju, har ni en slant över?
Ja, ni behöver inte tänka så att ni måste skicka en hundring. Jag menar, det finns folk som skickar 10, 15, 25 och 50 kronor. Det går bra med vad som helst. Är ni bara många som gör det, så kan vi täcka upp lite för att det är lite minskning på donationerna just nu.
Precis, och ni kanske ändå har råd med en liten månadssumma, och då är det bara in på ingridmaria.se och fylla i donorbox där och bli månadsgivare. För det är väldigt, det är en trygghet för oss att ha de där återkommande summorna varje månad.
Och nu, Maria, ska du få höra någonting väldigt bra, för du har ju pratat om Let's Dance-syndromet, nämligen att det är därför svenskarna är så loja och aldrig vaknar upp och slår näven i bordet. Så länge de har sin Let's Dance och sin bag-in-box och taco eller en påse chips, ja, eller vad det nu är. Ja. Nu är hela Let's Dance hotat! Kommer detta att betyda att folk nu ska vakna ur sin koma? Alltså, första programmet skulle ha sänts ikväll, men istället för den första inledande tävlingen så blir det ett specialprogram med särskilda artister. Därför att flera i produktionen är sjuka.
Ja, det skulle vara Carola bland annat, Pernilla Wahlgren, va? Din gamla kompis Ingrid. Som du ju har varit hemma hos.
Ja, det har jag faktiskt. Jag har intervjuat henne, hon visade upp sitt hem. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men han, Tony Irving, skulle i alla fall dansa med Kristin Kaspersen. Och han var den enda i juryn som var där. Men det är klart, varför ska de vara där om inte det ska delas ut några poäng? Men alltså, någonting positivt med detta, det är ju att om du har rätt, Maria, så om hela säsongen ställs in, det blir inget Let's Dance, så kanske svenskarna äntligen var.
Jag har ju min alldeles egna dominoteori där, och vi ska se om den stämmer, för jag tror att de kommer få ställa in hela säsongen.
Ja.
Det är min magkänsla. Om nu flera personer i produktionen har blivit sjuka, och då är det antagligen redan fler som är smittade och så vidare. De kommer inte kunna. Och då, frågan är ju, nu var ju Stefan Löfven och company ute med en presskonferens här alldeles precis innan vi började spela in, där man förbjöd sammankomster på mer än 50 personer, så de kommer ju definitivt inte kunna spela in med publik.
Ja, det hade de redan beslutat.
Det hade de redan beslutat.
Ja. Men frågan är ju om inte antal tävlande och produktionspersonal.
Ja, det är det jag tänker. Ja, men jag tror nästan att det måste göra det i en sån stor produktion. Jag tror inte de kommer kunna få ihop det rent alltså tekniskt och logistiskt. Så vi ska se vad som händer nu, Ingrid.
Heja, heja. Ingrid, svenska folket vaknar.
Ur Let's Dance-koman. Kanske. Ja. Låt oss hoppas.
Kanske det. Innan vi ger oss in på mörka och ljusa krafter och corona-hemskheter, så ska vi ta en annan positiv nyhet. Och det är nämligen att moskébygget i Halmstad har blivit stoppat. Varför är det viktigt då? För det byggs ju liksom moskéer överallt. Jo, men just det här skulle ju, den här moskén skulle ju alltså byggas på något som heter Fyllinge. Och det är minsann inte vilken plats som helst, vilket muslimerna var högst medvetna om. Själva minns jag att de gick ut, och alltså de som inte är så förfinade, så att säga, jag tyckte att det var fantastiskt att de skulle ta över denna plats. För här, det var nämligen så att här stod slaget vid Halmstad, även benämnt slaget vid Fyllebro. Det var ett avgörande slag under skånska kriget mellan Sverige och Danmark. Det stod utanför Halmstad den 17 augusti 1676, då danskarna besegrades i grunden. Genom segern kunde svenskarna samla förstärkningar och senare besegra den danska invasionsarmén i slaget vid Lund. Och detta kommer att bli det sista slaget mellan danskar och svenskar i Halland. En minnessten över slaget restes redan 1828, och sedan 2010 står det en minnesplats med skylt över slaget vid Fyllebro.
Okej, en historiskt väldigt viktig plats alltså. Men vad var det som gjorde att man avstyrde detta nu då i elfte timmen?
Ja, det har ju varit väldigt mycket bråk om det. Och man har väl inte varit eniga. Men nu blev det alltså så att sossarna, moderaterna, SD och KD röstade för att stoppa bygget.
Mm.
Så jag tror att de andra tre var väl redan mot bygget, men så fick de med sig sossarna nu. Och de som var för bygget var naturligtvis Centern, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet. Och sossarna har då föreslagit en annan plats med bättre integrationsmöjligheter, men det förslaget avslogs. Så att det verkar ju nästan som att de har sagt faktiskt nej till moské i Halmstad.
Låt oss hoppas det. Vi ska inte ha fler moskéer i Sverige alls.
Nej, vi ska ha färre.
Ja.
Vi ska ha noll om jag får bestämma.
Ja, det var ju när Ingrid blir president. Det brukar ju du och Konrad alltid prata om vad som ska hända när du blir diktator till och med.
Ja, diktator var det. Det var en stående skämt.
Ja.
Sen så har vi Säpo, säkerhetspolisen.
Skräpo
kan vi också kalla dem för. De gick ut igår med ett pressmeddelande där de då, det är väl alltså byggt på den här årsboken där de sammanfattar en gång om året och hit och dit. Och nu är det så, förstår du, att vi behöver inte bry oss om islamister och inte om vänsterextremister. För det enda, det som de fokuserar på nu, det är högerextremister samt Ryssland och Kina.
Mm. Och jag såg något väldigt förvirrat utdrag på Twitter att de menade att högerextremism kan ju vara så mycket mer än bara att gå runt och hejla. Det kan även vara djurrättsaktivism, antifeminism och klimataktivism.
Eller hur de nu för in det. Kanske klimatförnekaraktivism.
Jag vet inte, det måste ju nästan vara så de menade. Men alltså som folk fick inga svar, men de skrev och frågade på Twitter att, men hur menar ni nu? Vilken höger, så kallad högerextrem grupp har ägnat sig åt djurrättsaktivism? Är det någon som har hört talas om det? Alltså sådana som släpper ut minkar och sånt, det är ju bara vänstermänniskor vad jag vet. Alltså.
Ja, visst är det så.
Det var väldigt förvirrat, ja, också. Det är hela...
Men det som är väldigt obehagligt med allt det här, Maria, det är ju så att Säpo var ju tidigare en fristående myndighet och sedan ett par år tillbaka så lyder Säpo direkt under regeringen. Och den har sedan dess blivit allt mer politiserad. Och jag ser inte alls detta som någon fakta från Säkerhetspolisen, utan det här är vad Morgan Johansson vill att Säpo ska ägna sig åt. Och varför är de då så rädda för Ryssland och nu även Kina? Nu vet vi att Sverige har väldigt dåliga relationer med Kina efter det här Gung Minjoy, eller vad han nu heter.
Fråga inte mig om kinesiska namn. Ja.
Nej, men alla dessa svenskar som fängslas utomlands. Alltså,
och han bokförläggaren.
Ja, ja. Och där är ju någon ambassadör som är inför rätta nu. Alltså det är så snurrigt alltihop. Så att visst, vi har väldigt dåliga relationer med Kina. Men varför Ryssland och Kina skulle ägna så mycket kraft åt att få oss och andra människor som klart och tydligt ser att regeringen inte sköter sitt arbete, att säga det vi redan tror på. Och som sagt, vi har ju klagat många gånger på, eftersom vi uppenbarligen är ryska agenter, både du och jag, på var är checken?
Ja, det undrar jag också. Den Putin slarvar ständigt bort våra pengar. Jag tycker det är faktiskt för dåligt med tanke på hur vi har slitit för hans skull. Deras, den här Säpo-människan som sa alla de här konstiga sakerna heter tydligen Ansa Hagström, alltså AHN-ZA Hagström. Är du med?
Jag vet, jag har sett henne flera gånger. Jag tror hon heter Ansa.
Men det uttalas kanske så. Men jag bara går in på hur det stavas. Alltså,
ja.
Det kan jag ju inte ta på allvar. En människa som man ska ta på allvar kan väl inte ha ett sånt knäppt namn?
Va? Nej, jag håller med dig. Och det verkar ju som om det är hon själv som har hittat på den stavningen. Hon är säkert döpt till Ann-Charlotte. Men det vet jag inte. Det är bara vad jag misstänker. Men det som är obehagligt med det här, Maria, det är ju att ju sämre regeringen sköter sig, desto mer vi klagar på dem just därför att de sköter sig så dåligt, desto mer pumpar de ut propagandan om att egentligen är det bara ryska agenter studenter och de försöker förgöra den fina tilliten i Sverige. För egentligen är vi fantastiska i regeringen. Vi gör allting rätt. Och de som säger något annat, de är betalda av Putin.
Ja, visst. Och det är ju ständigt då, när alternativmedier kommer med nyheter, så är det då det är Putin, det är propaganda, det är sådant. Sen kommer de själva någon dag senare med samma nyhet och då är det okej.
Okay. Och i spåren av detta uppförde sig TV4s politiska kommentator Marcus Oskarsson väldigt märkligt. Han skrev på sitt Facebook-konto, han införde ett förbud mot att kritisera Säpo på sin sida då, va? Han kallar oliktänkande för ryska och kinesiska element som vill splittra och skada Sverige. Sedan slår han fast att han gör detta för att rädda demokratin. Vad är det med dessa så kallade experter som gör att de tror att de kan och vet allt och bestämmer allt?
Alltså, hur kan man rädda demokratin genom att inskränka yttrandefriheten på vilken hela demokratin vilar, om man säger så? Det är som operationen var lyckad men patienten dog.
Ja, precis så. Nej, men det är, alltså, jag har ju sagt det här länge, att svenskar vet inte längre vad demokrati betyder, och det är inte vårt eget fel, utan det är ju för att regeringen under så många år har liksom förvrängt demokratins, alltså betydelsen av ordet demokrati. Det enda de vill med demokrati, det är ju att vi ska rösta en gång vart fjärde år och sen ska vi hålla flabben. Men en levande demokrati har, den viktigaste faktorn för en levande demokrati är yttrandefrihet.
Ja.
Allting står och faller med yttrandefriheten.
Ja, precis. Och, exakt. Och därför är det så fascinerande att de ständigt de här människorna i sitt försvar av demokratin vill inskränka yttrandefriheten på olika sätt. Vad ska vi med demokrati om vi inte har yttrandefrihet? Om du förstår vad jag menar.
Ja, det är helt meningslöst. Helt och totalt meningslöst. Då blir det en sån fake demokrati som i Sovjetunionen och DDR och Nordkorea.
Ja. Ja, jag hittade tweeten. Det är Ansha Hagström säger, citat: våldsbejakande högerextremism består av mycket mer än bara främlingsfientlighet och rasism. Här finns till exempel antifeminism, kvinnohat och motstånd mot HBTQ. Här finns också djurrättsaktivism och klimatfrågor. Ja, okej. Förutom att jag aldrig har hört talas om så kallade högerextrema som håller på med djurrättsaktivism och klimatfrågor, Så undrar jag, alltså motstånd mot HBTQ, är det på något sätt antidemokratiskt eller något problematiskt? Alltså det är ju en åsikt bland många andra som man kan ha.
Ja, men likadant antifeminism. Att man tycker att feminismen är en marxistisk totalitär ideologi som man gärna vill få bort från statsförvaltningen. Det är alltså extremistiskt och hotar demokratin.
Jag menar antifeminism, kvinnohat. Menar hon att antifeminism är kvinnohat? För det är ju inte alls samma sak. Alltså att man inte tror på liksom den här vänsterfeminismen är ju inte samma sak som att hata kvinnor. Det är bara löjligt.
Men alltså detta handlar ju om, det de menar med kvinnohat, tror jag, det är att man, till exempel du och jag, kritiserar kvinnliga chefer som har fått jobb på grund av att de är kvinnor. Och sånt får man inte kritisera. Man får inte peka på att det finns kvinnor som är befordrade långt över sin kompetensnivå och därmed ställer till det, som till exempel Transportstyrelseskandalen, och det finns många sådana exempel. Därför att alla måste tro att det är ingen skillnad på kvinnor och män, och det finns precis lika många kvinnor som är beredda att offra 80 timmar per vecka, skippa barn och så vidare och så vidare för att vara en riktigt bra chef.
Okej, så det är just det. Nu kommer jag på vad det handlar om. Det handlar om det gamla fina som vänstern alltid kör med, och de sådana Annie Lööf-typer och sånt. Det är hat och hot att vara kritisk med saker.
Precis så.
Okej.
Okay. Då har vi klarat ut det.
Ja, då kör vi vidare.
Nu förstår du, ska vi gå över till den här Q-planen och kampen mellan de mörka och de ljusa krafterna. Och vi kan väl börja med att se ett litet klipp som är ett år gammalt ungefär, som beskriver en liten del av detta.
There was a time when our children stood at attention and in one united voice recited the Pledge of Allegiance. When strength and honor meant something. When standing for our flag meant something. There was a time when our history was taught with pride and respect. When respect was given to those who served, bled, and died to protect and defend our freedoms. It was when we, the people, decided our future and had a voice that was heard. We are all bound by a feeling deep inside. That people in power are exploiting and abusing us, while using the powerful media apparatus to pretend they're not. All we ever wanted to do was the right thing, but they kept telling us we were wrong. We started to believe them, and let ourselves forget everything that once made us strong. We became weak. We elected traitors to govern us. We allowed evil to prey on us. Those who claimed to represent us gave us false hope, made false promises. The evil and corruption only grew. They invented the word globalism to advance on their agenda of tyranny undetected, using fake narratives of social justice to neuter our resolve to fight back and silence us with shame. If you've had the misfortune of living through a globalist revolution, you will remember many false promises of prosperity and justice for all, but observing only poverty, violence, and death. One after another, these nations were robbed of every resource the land and waters produced. Citizens who would not surrender their freedoms were threatened, marginalized, or even killed. Those who did were weaponized against the rest. They blamed us for destroying the environment, for poverty, for slavery, for not going to college, or for just giving up. What you must learn is that it has always been them. A colossal global criminal class who had risen up and occupied every level of corporate, legal, and political power imaginable. In 2016, they were preparing for an endgame that was to start with the election of Hillary Clinton, and within 8 years would have culminated in nothing less than a mass global nuclear holocaust. Yet somehow, while humanity was taking its last step over the precipice of extinction, there was a miracle. You may know it as the plan.
The plan.
Halleluja, Mr. Trump rycker ut för att rädda världen.
Mm. Det som det här klippet handlar om är ju, för er som kanske inte är så bra på engelska, att det som de här globalisterna, det är de som är de mörka krafterna. Det är de som har arbetat mot nationalism, mot kärnfamilj, mot kärlek, mot kristna värderingar, mot kristendom i sig. Och istället fört fram HBTQ, polyamorösa förhållanden, könsbyten och fått folk att springa ut på gatorna i pussyhats och bete sig som dårar. Men, och detta har lyckades de ju ganska bra med genom att utmåla sig själva som de goda. Och många köpte ju detta. Och då är det klart hela världen hör ihop och allt det här. Va? Och den slutgiltiga planen de hade, det var då att Hillary Clinton skulle vinna valet för 4 år sedan. Och då skulle liksom de totalt ta över hela världen. Då skulle det vara slut med nationalstater. Då skulle liksom FN bli världsregering och göra det som globalisterna vill. Mm. Att de kan tjäna mer och mer pengar. Men
vänta, de skulle starta ett kärnvapenkrig menas det här?
Ja, eller? Jag vet inte riktigt. Alltså jag menar med Hillary Clinton som president hade ju vad som helst kunnat hända. Denna krigshetsande kvinna.
Mm.
Så de menar väl att, för att vi vet ju att en del av globalisternas plan det är ju att minska jordens befolkning till 0,5 miljard människor. Vi är just nu 8-9 miljarder.
Ja.
Och så kom då den stora käppen i hjulet, nämligen att Hillary Clinton inte vann utan att president Trump vann. Mm. Och han säger då, Q och de som ligger bakom de här filmerna, var alltså ombads av de goda krafterna att ställa upp som president, och han fick förklarat för sig hur de här globalisterna har tagit över allt. Och det har ju funnits tidigare presidenter som har förstått det här. Den första man brukar nämna är John F. Kennedy. För han gick ut och sa att CIA, jag ska liksom rensa upp allt det. Och så blev han också mördad. Och en annan som de säger var bra var Ronald Reagan. Och han, honom försökte de ju också mörda.
Men hur varför släpper globalisterna igenom såna här som Kennedy, Reagan och Trump då? Jag menar, de är väl nästan allsmäktiga, men inte riktigt. Det finns någon X-faktor som de inte kontrollerar uppenbarligen.
Precis, det finns en längre film på 13 minuter som vi har lagt länken till, så ni kan se om ni vill veta mer. Den är på engelska också. Att de goda krafterna såg att globalisterna hade nu i princip ätit sig in överallt. Så det fanns bara två alternativ. Det ena var en statskupp. Där man helt enkelt kastade ut dem och tillsatte. Men det skulle ha lett till sådana kravaller och sådana, du vet, upplopp och mord och allt sånt. Så att därför satsade man allt på ett kort, nämligen Donald Trump. Mm. Att få honom vald, och rejält vald, alltså med stor majoritet, så att han skulle kunna börja städa upp i detta. Och det som... Nu pratas det väldigt mycket på nätet i vissa forum och sådär, att det är nu det ska hända. När hela världen är förvirrad av coronaviruset, så kommer president Trump att slå till med massarresteringar. Och då pratar vi högt uppsatta företagsledare, kändisar, Hollywoodstjärnor, artister.
Men vänta nu, jag måste vara lite jävlens advokat här nu. Då är det Trump på den goda sidan som har släppt ut coronaviruset då, antar jag, eftersom de agerar på det, alltså som en del av planen.
Det kan det ju vara, det vet inte jag.
Eller har de bara inväntat att en...
Ja, alltså jag skulle snarast tro att det är det. Att det här är ett så bra tillfälle. Det får inte gå förlorat. Och det som det sägs...
Det kunde varit något annat.
Mm. En sån här svart svan-händelse, som det kallas. En väldigt oväntad händelse.
Att det skulle komma en ekonomisk krasch har ju alla förstått. Så det kanske var det då. Som att, ja, skitarna, jag ska inte lägga mig. Fortsätt.
Ja, och det som det nu pratas väldigt mycket om, det är att det här kommer att ske ganska snart. Och ett tecken på detta är att stjärnor som Tom Hanks nu har skickat ut Twitter om att han är coronasmittad och därför inte kan lämna Nya Zeeland. I själva verket så är det att han vet att han kommer att gripas när han kommer tillbaka till USA. Jag vet ingenting om sanningshalten i detta. Vi ser konstiga videor från Madonna där hon verkar ha ballat ur fullständigt. Och det påstås också att det redan har gjorts en massa gripanden. Till exempel såg jag en skärmdump idag, men jag kan inte hitta själva artikeln, om att påven är gripen. Så att han var med.
Enligt de här teorierna, får vi kanske berätta då, så är det så att Vatikanen har infiltrerats och tagits över av satanister.
Det finns någon som hävdar att Vatikanen alltid har varit satanistisk, men vi inte gå in på. Det kommer inte att märkas att påven är gripen, för han kommer ändå fortsätta hålla sina mässor och sådär. Men det är bara en tidsfråga, för att allt det här, och så säger de att när det börjar, då kommer Donald Trump att säga eller skriva på Twitter, och hör nu upp, för det här är kodordet: My fellow Americans, the storm is upon us. Stormen är här. Och kommer de att stänga ner nätet, telekommunikationer och allt möjligt. Och så kommer en massarresteringsvåg att påbörjas. Och sen kommer han att tala om för alla vad det är han har gjort. Att han har krossat globalisterna en gång för alla. Vi kan väl hoppas att det är sant.
Ja, precis. Ja, nej, jag måste lägga in en brasklapp. Ta nu allt detta med en jäkla nypa salt. Vi berättar det mest som, för att ni ska veta om vilken typ av teorier som florerar där ute. Och det kan ju också vara så att även om det här är groteskt överdrivet och helt utklippat, så kan det finnas en kärna av substans i det någonstans. Jag tror väl kanske inte att Tom Hanks är liksom globalistagent sådär rent formellt.
Nej, men nu är det väl inte de här, det här handlar ju om Epstein och alla de kopplingarna, att det är så väldigt många i de här kändiskretsarna som man antar har varit med i såna här alltså pedofilringar och där man har begått övergrepp mot barn och sådär. Det är helt fruktansvärda saker som finns på nätet om detta. Men jag tänker mer det här som att det är väl någonting man åtminstone kan bli lite glad över och tänka att vad jag önskar att det verkligen är så, att Donald Trump är ljuset och han kommer, det kommer att komma någonting positivt ur den här eländiga coronasmittan.
Ja, man kan alltid hoppas, och att det finns, jag har ju själv skrivit ganska mycket om det här med Epstein och de kretsarna kring honom, eller han är ju bara liksom egentligen småpotatis jämfört med vissa andra människor som ingår i de här kretsarna. En stor potät i sammanhanget är ju Bill Gates, som är liksom misstänkt glad och upprymd över coronasmittan.
Mm. Han är så. Och han har ju då, det finns ju massor med tal han har hållit och artiklar han har skrivit ända sedan 2010. Där han har varnat för en pandemi som kommer att vara mycket dödlig och det blir svårt att få fram vaccin. Han är också väldigt investerad i vaccinbranschen. Han har patent på en väldig massa vaccin och även på olika virus. Som man säkert då kan utveckla vaccin av. Och nu häromdagen så kom det ut att han har en ny idé här. Att han vill införa mikrochip för att spåra coronasmittade. Så i samband med att det kommer ett vaccin till exempel. Så kan man passa på att föra in ett mikrochip samtidigt. Och detta är ju vad globalisterna drömmer om. Det är ju djävulens märke 666. Att alla människor ska vara märkta och kunna kontrolleras in i minsta detalj.
Mm. Det är skitläskigt, hela den grejen. Och teknologin finns redan.
Mm.
Och vad är det som då hindrar att man använder den? Det är bara att de är så fruktansvärt moraliskt högtstående, de här människorna. Ah. Eller? Uh-huh. Det är jätteotäckt. Men du,
jag vill säga en sak till också som kan tyda på att någonting sånt här som planen är på gång. Det är att rekordmånga vd:ar för jättestora globalistföretag har i fjol och i år lämnat sina vd-poster. Bland annat Bill Gates. Mm. Och detta kan man läsa om på Zero Hedge. Och det är ju, då skulle man kunna tänka sig, om vi nu tänker på planen, att de vet att detta kommer att hända. De befarar att det kommer att hända. Och hellre då än att hela företaget också ska gå omkull, så lämnar de högsta cheferna sina poster.
Mm. Ja, vi följer utvecklingen med spänning. Omvärlden förundras över Sverige, har du skrivit. Och det skulle man ju kunna förledas att tro att det var på något positivt sätt då. Men förundras är ett väldigt snällt ord i sammanhanget.
Ja, och det handlar ju om det vi ska prata mer om sen, om Sveriges ensamma väg. Alltså danskarna som ju slog till väldigt snabbt med olika karantäner och så och stängda gränser. Det är nu väldigt många danskar som är oroliga över de svenskar som arbetar i Danmark. Här i Helsingborg är det ju många som åker över varje dag till Helsingör för att jobba på äldreboenden till exempel. Och eftersom vi har mycket vidlyftiga regler här, vi får lov att springa omkring utan skyddsmasker och sådär, va? Så är de nu väldigt oroliga att de ska få in smitta bland sina gamla.
Mm. Ja, och jag såg att även norrmännen var oroliga också och tyckte liksom att, och just det här med, för det är ju väldigt många svenskar som jobbar i Norge också och som jag antar då åker hem mellan varven, och norrmännen var ganska frispråkiga, deras högre sån här hälsokuckun var ute och liksom vevade lite mot Tegnell häromdagen, va?
Ja, de gjorde det. Norska forskare riktar hård kritik mot Sveriges coronaskydd. Sverige fortsätter att hålla förskolor och skolor öppna, något som väcker förvåning och kritik i Norge. Så länge barn springer runt och smittar i skolor blir det också spridning i samhället, säger smittskyddsläkaren Björg Marit Andersen. Vad säger då Tegnell till det här? Jo, då säger han att den här smittskyddsläkaren i Norge som jag har kollat upp har nog inte mycket mer data än någon annan har. Och då får han inte vidare fråga av TT, vad har du kollat upp med henne? Hittade du någonting dåligt där? Det var bara att slinka igenom.
Knäppt alltså. Ja, alltså det hon säger är ju inga konstigheter, utan det är bara fullständigt, du behöver inte ha någon som helst utbildning inom smittskydd för att begripa de här sakerna själva. Att förskolor och skolor är öppna, restauranger serverar mat och dryck. Vid påsken väntas tusentals svenskar åka norrut på fjällsemester trots att skidanläggningar i Europa fungerar som stora smittspridare. Where's the problem? Vad är det som är svårt att fatta med det här att det inte är bra? Och att våra grannländer som ju då har vidtagit mycket hårdare restriktioner, att de, det är ju, alltså tänk den mentala bilden av att ha en fullständig galning mitt i rummet som springer runt och river ner saker och så här. Det är i Sverige just nu alltså.
Ja. Det är det. Jag förstår dem mycket väl. Och även britterna i Daily Mail kunde vi läsa häromdagen. Europe's odd man out. Sweden refuses to bring in lockdowns. Keeps bars open and even encourages, med stora bokstäver, people to go. Alltså Europas udda land. Sverige vägrar införa lockdown, de håller barerna öppna och de till och med uppmuntrar folk att gå ut. Nu är ju det i sig ett litet missförstånd där, för att det Folkhälsomyndigheten säger att det är väldigt bra om man går ut på promenader och får frisk luft och lite vårsol på näsan. Mm. Men att man ska hålla avstånd och så, och man ska ju inte gå ut i grupp och så. Så att de överdriver lite det, där. Men det är helt tydligt att de är förbannade.
Så här är det ju, Daily Mail är inte kända för liksom check a good story twice, som man säger så. Och grejen är också att de har, antingen så skrevs det efter att man införde det här, att det finns ju ingen, för de har varit inne i någon bar i Stockholm nämligen och plåtat folk som sitter vid en bardisk, och det får man ju inte göra längre. Det finns ju, det är ju bara bordservering som som gäller nu. Och nu har man ju då dessutom idag infört den här regeln att över 50 personer får man inte lov att vara. Och du sa att det märkliga var att jag hann inte se presskonferensen, som var precis innan vi började spela in. Men det märkliga var liksom att de gav inga besked om skulle restaurangerna stängas eller, för att jag såg att yttre befäl Södermalm, Viktor, han skrev på Twitter att han hade jobbat i natt. Och folk hade varit ute och supit spettet i Stockholm. Alltså det var proppfullt på varenda krog. Mm. Så alltså, får krogarna bara släppa in 50 personer då?
Nej, det eller fick hur? Vi alltså inget besked om på denna presskonferens. Medan däremot Johan Karlsson, som är chef för Folkhälsomyndigheten, sa att det skulle komma ut anvisningar på deras hemsida. Vad som gäller för restauranger och för bröllop och begravningar och barndop och så vidare. Men bara det att man sänker från 500 till 50. De flesta andra länder, alltså Storbritannien, har 2. Precis som Tyskland. Mm. Och Danmark och Norge har 10, tror jag. Så att vi ligger ju ändå långt över. Vi är så övermodiga, högmodiga. Och man säger högmod går före fall. Och jag tror att vi kommer att åka på en rejäl snyting.
Ja, jag är rädd för det också. Jag har ju mina 2 magont grejer. Ska jag dra det nu med en gång?
Ja, vi kan väl gå in nu på Sveriges ensamma och märkliga väg, nu när vi har berättat lite om hur våra grannländer ser på oss.
Det är 2 saker som gör att jag får riktigt ont i magen. Det ena är det här att det tydligen är massor med människor som envisas med att åka till fjälls nu under, eller kommer att göra det nu under påsklovet. Alltså vi pratar om, jag vet inte hur många tusen, men alltså samma anstormning som det är varje år. Det är människor som säger i intervjuer att nej, men vi har betalat så dyrt för den här resan så vi vill inte ställa in den nu. Det var någon kvinna som sa, ja nej, men min son blev ju ändå hemskickad från skolan så det kan vi ju lära bra att åka på en resa. När han tydligen har någon smitta av något slag då, uppenbarligen. Och överhuvudtaget så det är precis som vi sa inledningsvis, smittan har ju spridits i Europa från just skidorter i norra Italien framförallt. Det blev ju en inkubator för det här viruset. Vad är det som får någon att tro att inte samma sak skulle hända? Är svenska fjällen desinficerade på något sätt som gör att det inte kan sprida smitta där, eller? Det har ju redan varit någon afterski incident där smitta bevisligen har spridits.
Mm. Nej, det är de har väl förbjudit afterski tror jag. Men de menar att i backarna kan man åka och i liftarna och så utan att det skulle öka smittspridningen.
Fast alltså, nu är det ju det att vi vet ju att viruset kan överleva på ytor i flera dagar. Och är det då väldigt många människor på samma plats som tar i samma saker, skidliftar och vad det nu kan vara, dörrhandtag, inte vet jag. Så är det ju stor risk att, alltså även om man då inte sitter och lapdansar på varandra under afterski, så är man ju ändå mycket människor på en liten plats som Åre eller Sälen till exempel. Det säger sig självt, ju mer människor du knökar ihop inom en liten geografisk yta, ju större risk.
Ja, jag ska berätta två saker till från presskonferensen. Det första var att Stefan Löfven, och som var ju även Lena Hallengren och Mikael Damberg där. Och deras budskap var då att vi tar restriktioner efterhand och vi vet att det svenska samhället är vi är väldigt bra på att följa direktiv. Vi är följsamma. Och jag bara säger, vem tror ni att ni pratar om? Sverige är inte svenskt längre. Det är en tillit ni pratar om till myndigheter. Det är det framförallt svenskar som har. Eller det egna ansvaret. Att jag vill inte att mina landsmän ska smittas och dö. Det var den ena noteringen. Den andra var att jag hann inte se så mycket av journalisternas frågor. Men de jag såg var mycket, mycket tuffare än vad det har varit tidigare. Det var väldigt mycket ifrågasättanden. Mm. Och även igår när Anders Tegnell var i Aktuellt, så var det ju han, Anders Holmberg, som intervjuade honom. Och han klämde honom rätt så bra. Så jag tror att den här freden...
Journalisterna börjar tappa tålamodet nu, som de alltid gör förr eller senare.
Den här freden de har haft med journalisterna, där alla säger nu är det vårt ansvar och se till att det inte blir ryktespridning och så. Jag tror den börjar att ta slut. Sen så vill jag säga någonting också om det här med dödstalen och att alla medier väntar att uppdatera hur många döda det är i Sverige till klockan 14 när Folkhälsomyndigheten har samlat in från alla regionerna. Vilket är helt obegripligt, för det är inte så journalister brukar jobba. Ja, vi sitter och väntar på vad myndigheten har räknat ut. Nej, det finns massor med reportrar som skulle kunna göra den här räkningen själva. Men det gör de inte. Men det finns en sida som heter c19.se och jag lägger länken här. De är snabba, så jag gick ut och kollade vilka är de som ligger bakom den här sidan. Ja, de presenterar sig som ett gäng IT-tekniker som är intresserade. Och de sitter helt enkelt och letar upp från regionerna och det ska vara bekräftat från två källor innan de sätter ut det. Och innan vi började spela in så kollade jag, på SVT stod det 66 döda och på C19 stod det 81 döda. Nu gick jag alldeles nyss in på C19 och nu står det 101 döda där. Så nu börjar den exponentiella ökningen även bland antalet dödsfall. Och det är, jag har fått uppfattning att folk har väldigt svårt att förstå det här med exponentiell ökning. Men tänk så här, antalet smittade, nu pratar vi smittade, inte döda, för det är för få ännu. Antalet smittade fördubblas var tredje dag, som det ser ut just nu, kanske till och med var två och en halvte dag. Och om du då tänker att du börjar med 10, så nästa dag blir det 20, sen blir det 40, sen blir det 80, sen blir det 160, sen blir det 320 och sen går det snabbt som tusan. 2000, 4000, 8000, 16000. Det är exponentiell ökning. Och en av våra tittare, han har själv kollat en massa kurvor och så. Och han har kommit fram till att Sverige ligger 10 dagar efter den spanska kurvan. Och om vi utvecklas enligt samma mönster så kommer vi den 5 april att ha 950 döda i Sverige. Och sen fortsätter det och dubblas och dubblas och dubblas.
Mm, och då är det ju det här att jag såg att någon skrev i kommentaren att det, tror det var förra podden, att ja, men smittspridningen har ju stannat av i Sverige. Vi har ju inte någon utveckling på smittade. Det är så, hör ni, att de testar inte folk längre. Så att vi kan ha... Vi kan ha hundratusentals smittade i Sverige, det har vi ingen aning om. Så det kan man inte gå på, utan det man kommer att kunna se det på, det är ju antalet döda tyvärr. Alltså, som inte går att dölja det. Men alltså, ja, min ena ångestskräckgrej, det är liksom skidresor, uteserveringar, folk som, du vet, har stora fester och som bara liksom bladada så här liksom, lever vidare som att spelar på som orkestern på Titanic. Jag vet inte riktigt vad det är för mekanismer som inträder i huvudet på vissa människor. Om det är liksom att det låser sig på något sätt för att man pallar inte med och ta in rädslan, så det blir att man bara totalt förnekar att faran existerar.
Det skulle jag tro att det är.
Men då är det ju, och då är det som du säger, Folkhälsomyndigheten kan ju inte förlita sig på att folk får sunt förnuft och så vidare. Det ser vi ju, det måste ju de även se. Och dels har vi då alltså utländskt inflytande där på liksom folkmentaliteten. Men den har också ändrats bland vissa svenskar, skulle jag säga, till det sämre. Till att bli mer självisk och ansvarslös. Det tror jag. Alltså det handlar inte bara om utländskt inflytande, det handlar om att det kanske det har i den betydelsen att folk har sett vissa saker, alltså omoral har spridit sig därför att folk har till exempel sett att folk fuskar med socialbidrag. Ja, men då kan jag också göra det. Den stilen, va? Så att liksom, eller du vet att det på något sätt är en sån här ruttnande effekt, att när det börjar ruttna liksom från huvudet så... Men det är det ena. Men det andra är vårdpersonalen som vi har i Sverige. Dessa underbara, fantastiska änglar och halvgudar, de utsätts för en risk som är så överjävlig så jag klarar knappt av att tänka på det. Nu menar alltså Tegnell och company på att de behöver inte alls ha några munskydd. De behöver inte alls ha någon, alltså det här som, jag orkar knappt prata om detta för det är så himla hemskt. I alla andra länder så har folk jobbat med liksom så här hazmat-dräkter och haft sån här liksom skydd som gör att man får blåmärken i hela ansiktet. Enorm. Och ändå så är det åtminstone 30-tal läkare till exempel i Italien som har strykit med redan. Och en jäkla massa sjuksköterskor och sjukvårdspersonal helt enkelt. De har alltså blivit smittade trots att de har haft den här omfattande utrustningen. Och nu har man alltså bland annat på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg gått ut med nya direktiv att de som jobbar med covid-patienter behöver inte bära munskydd. Hjälp mig, Ingrid, hjälp mig. Vad är det som händer?
Det som händer är att vi har inte tillräckligt med skyddsutrustning. Och därför, det började ju med att de sa till vanliga människor att ni behöver inte ha några masker och de hjälper ändå inte. Och nej, det har ingen som helst betydelse. Det gjorde de därför att det inte fanns några att köpa och därför skulle de inbilla människor att de ändå inte hjälper. Detta har hänt i många länder, inte bara Sverige. Men här har vi inte ens sett till att vi har skyddsutrustning så att det ens räcker till sjukvårdspersonalen. Och likadant, nu när det är liksom uppenbart så säger man nej, men egentligen så har det inte så stor betydelse för dem heller. För att man ska kunna fortsätta gå den här ensamma, märkliga vägen.
Det här är, förutom att det är fullständigt vidrigt att skicka in människor ställa dem i farans väg på det här sättet, så finns det ju en annan aspekt av detta också. Vad ska vi göra när en tillräckligt stor andel av sjukvårdspersonalen har blivit smittad och inte kan jobba längre?
Eller är döda.
Ja. Det där måste de på något sätt lösa omgående. I andra länder har de ju, bland annat läste vi ju om Finland. De har ju öppnat sitt beredskapslager nu.
Som de har.
Och där säger då den ansvariga personen att ni behöver inte vara oroliga. Vi har munskydd eller andningsskydd och vi har liksom allting som behövs. Vi öppnar upp här nu och det kommer att lösa sig. Och då tänker jag så här, okej, bra och kul för finnarna att de har så förnuftiga människor som styr. Varför gjorde vi oss av med våra beredskapslager? Stod de och åt bröd, som min mor brukade säga? Eller vad var det som var, varför kunde man inte bara behålla, varför skänkte de bort liksom respiratorer till Estland och sådana grejer?
Varför monterade de bort alla fältsjukhus? Det fanns ju 50-100 fältsjukhus i militärens lager som de mycket snabbt kunde, nu ska det liksom göras om för göras på nytt liksom. Ja, varför gjorde de det? Därför att kalla kriget var slut och det skulle aldrig mer hända någonting och inga krig och därför behöver vi inte det. Och allt detta ingår ju i globalisternas plan att nationer, det ska inte finnas nationer som ser till sina egna folk, utan hela jorden ska liksom, man behöver bara tillverka där globalisterna tjänar mest pengar på det. Och det är ju en sak som jag är ganska säker kommer att bli konsekvensen av detta. Att nationalismen återföds och att vi får politiker som inser att det är inte bara krig. Kriser kan se ut på många sätt, exempelvis ett coronavirus.
Ja, det är i alla fall min andra ångestfaktor där jag ser att de här två sakerna är liksom det som antagligen kommer att bli hemskast och orsaka mest problem. Ja.
Jag vill också då ge dagens råd. Vi har ju pratat innan om C-vitamin och kolloidalt silver och D-vitamin som man kan ta för att boosta sitt immunförsvar. Idag vill jag prata om skyddsmask, ansiktsmask. Jag lyssnar ju på den här kanalen Peak Prosperity varje dag och han har kört detta som ett mantra typ sen, det här är 63 dagen eller någonting som han gör rapporter. Och det är alltså så, oavsett vad myndigheterna säger, det enda som kan effektivt minska smittspridningen i ett samhälle är att alla bär andningsskydd. Och du och jag har idag beställt masker till oss själva. Som vi får på måndag eller tisdag. Och så fort jag får den så tänker jag ha den på mig varenda gång jag går ut. Jag kommer säkert att vara den enda som har det, för jag har hittills inte sett en enda svensk. Nu är jag inte ute sådär förskräckligt ofta, men jag är ju ändå handlar och sådär lite grann. Så att, jag har aldrig sett någon svensk med skyddsmask. Och det tror jag är det här. Så, men gud vad pinsamt. Och det verkar ju som om jag är hysterisk och sådär. Skit nu i det. Hjälp dig själv. Hjälp resten av samhället genom att skaffa dig en skyddsmask.
Ja, alltså och liksom vidta försiktighetsåtgärder. Ni kan säkert själva räkna ut vad det kan vara. Alltså det här med att tvätta händer och allting och inte gnugga sig med främmande människor. Allt sånt. Bara liksom använt sunt förnuft. I andra länder så är det ju, det kommer kanske när smittan är tillräckligt synlig i Sverige också. Påbud då om ansiktsmasker. Jag vet inte, för att man ska få lov att gå ut. Nej, men alltså då är det bara de som har det som får gå ut. Eller? Vad tror du?
Ja, så kan det ju bli. Och jag vill då säga att får ni säga så här, men ni säger att det inte finns några att köpa. Gå in på skyddsmask.com. Där kommer, jag tror att sidan kommer upp idag eller imorgon. Och där kan man då köpa bra masker. Alltså Sverige gör ju som sagt väldigt, väldigt lite och det mumlades i tidningarna häromdagen om att samtal pågår om att införa karantän för Stockholm. Men vi fick inget sånt besked idag och när Anders Tegnell blev tillfrågad så var han ju naturligtvis skeptisk. Och varför det? Jo, för att vi har ju redan så stor spridning i landet.
Ja, alltså de har inte sagt tidigare konstaterat att Stockholm är motorn i smittspridningen.
Jo, han säger lite olika beroende på vad som hjälper ur knipan i just den situationen. Och det är en väldigt dålig egenskap att inte liksom vara tydlig och liksom veta vart man ska, utan att kryssa för att slippa kritik, fast det får man ju ändå hela tiden. Men nu vill jag tala om för dig varför det inte blir någon karantän i Sverige. Och min spaning är att det finns helt enkelt inte poliser nog eller militärer nog som kan se till att karantänen efterlevs. Och detta fick jag också bekräftat av yttre befäl Södermalm häromdagen när jag frågade honom. Kan det inte vara så att anledningen, att det är polisbristen som gör att regeringen inte inför karantän? Vi har ändå inga poliser som kan se till att det efterlevs, frågetecken. Och då svarar YB Södermalm, nej, det skulle vi inte klara. Det är min uppfattning.
Mm. Ja, precis. Och din vän Mårten Urskov har ju skrivit på sin blogg på Jyllandsposten om, utvecklat just den här tesen, att kanske är det så att anledningen till att Sverige är så slappt är att man vet att man hade inte kunnat implementera eventuella tvångsåtgärder i vilket fall som helst. Så det är lika bra att låtsas som ingenting.
Därför att det behövs inte här, vi klarar oss ändå. Och fåglarna sa också så här att, varför är det ingen skolstängning? Det har ingenting med coronaviruset att göra. De är livrädda för en brottsvåg, ingenting annat. Om man släpper ut vissa somliga skolelever in för våg.
Mm. Jo, nej, men det har jag förstått också. Och det har de ju nästan inte sagt, men lite mellan raderna. Ja. Om man är bra på sån här kremlologi så har man kunnat lista sig till det. Du Ingrid, nu vill jag se ett litet klipp med vår landsfader Jimmy Åkesson.
Ja, jag vill bara säga innan vi tittar på det att det är många som har sagt, varför säger inte Jimmy Åkesson någonting? Här har han ju en väldig möjlighet, varför syns han inte? Och han balanserar ju en svår balansakt här, att inte gå ut för hårt mot regeringen för att då liksom bli beskylld för att han bara försöker ta politiska poänger nu när det gäller oss och samlade runt statsministern och så. Men samtidigt kan han ju inte bara hålla med om allting. Och så la han själv ut ett tal till nationen som är 18 minuter långt och vi har klippt ut 2,5 av dem.
Men vad jag däremot inte kan begripa är varför vi i Sverige tänker och agerar så pass annorlunda. Visst, i en global kris så låter det extra fint med paroller om internationell solidaritet och att framstå som samvetsgrant föredöme. Men ibland, och i synnerhet i kristider, får de vackra orden ge vika för den bistra verkligheten. Varför har inte vi planerat för egen försörjning av sån enkel men direkt nödvändig utrustning i händelse av en kris? När blev vi så oförutseende, så nonchalanta inför tanken på att också vi kan drabbas av kriser? En lösning blev nu istället att hårt arbetande sjukvårdspersonal har tvingats tillverka egen skyddsutrustning och att vi sen fick be EU tvinga Tyskland att skicka skydd till svenska sjukhus. Märkligt och varken särskilt tryggt eller hållbart i längden. Och det är någonting som vi får notera med väldigt stora bokstäver inför det bokslut som förr eller senare ska skrivas. Det är möjligt att hjälpen till slut kommer från andra länder, men som sagt, man måste planera för det värsta, även om man givetvis hoppas på det bästa. Vi som rikt land, utvecklat välfärdsland, ska självklart av egen kraft kunna förse vår egen sjukvårdspersonal med den skyddsutrustning de behöver.
Det var bara 1,5 minut.
Det var 1,5 minut, ja. Ja, jag tyckte att han gjorde detta bra. I början så säger han bland annat, det gör mig förbannad. Han sa flera gånger, det gör mig förbannad. Och det tycker jag är bra att han liksom använder ett vardagligt språk, som liksom ett vardagligt kraftuttryck som vanliga människor kan ta till sig. Jag tycker överhuvudtaget att han klarar den där balansgången som du pratar om ganska bra.
Ja, det tycker jag också. Och det var hög tid att han sa någonting. Och jag tror det är rätt många som har sett det här talet på YouTube. Och vi lägger förstås länken till er så ni själva kan se alltihopa. Jag tycker han gjorde det bra. Jag tycker det var skönt att han äntligen kom ut och sa någonting. Och jag hoppas att de andra partiledarna snart börjar och mopsa upp sig lite också.
Ja, men det var intressant också, för han sa liksom att det är inte alltså räkenskapens dag kommer att komma. Men vi tar inte det nu. Vi kan inte hålla på och tjassa om vem gör vad och varför och hur. Och liksom har folkrättegångar nu medan krisen pågår. Nej. Utan det får vi göra uppräkningen med sen. Nu gäller det att vi, och han sa flera gånger, när regeringen lägger bra förslag så kommer vi att stötta dem. Vi kommer liksom göra vad vi kan för att föra liksom saker framåt. Och han uppmanade väl mellan raderna övriga partiledare att göra detsamma.
Och det var väldigt bra att han fokuserade just på det här som vi har nu pratat så mycket om, bristen på beredskap, och han kallar hur blev vi så nonchalanta. Det tycker jag var en mycket bra formulering.
Absolut, ja, heja Jimmy. Jag tycker att det var en liten strimma av hopp ändå att höra honom prata, så låt er inte skrämmas av att det var 18 minuter långt tal, för det är väl värt att titta och lyssna på.
Jaha, då vi har ju typ 100 länkar till, men här känns det väl lagom att avrunda, va?
Det får vi göra så att vi inte fortsätter lyssna och tittare i koma. Och vi lämnar er denna fredag, denna mycket, mycket soliga, härliga fredag, med uppmaningen att försöka hålla hoppet vid liv. Det är kämpigt just nu, det är skitkämpigt för oss alla, men vi är tillsammans i detta, vi hjälps åt och vi håller liksom, försök hitta liksom glädjen i det lilla. Någon god maträtt eller en god flaska vin, eller kolla på någon bra serie på Netflix, eller vad ni nu än gillar. Ge er ut och promenera, vad som än gör er glada, gör det, för det behöver man lite påfyllning av energi.
Ja, och ta hand om er och försök att se till att ni inte blir smittade, och så ses och hörs vi igen på måndag.
Det gör vi, ha det bra.
Puss och kram.